Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alla vinner på jämställdhet. Kan de digitala sprången vi har tvingats göra i och med pandemin accelerera jämställdheten för kvinnor runt om i världen?
Ja, eller är det precis tvärtom? Att jämställdheten fått ett rejält bakslag? För skolstängningar och lockdowns och ekonomisk kris har slagit hårdare mot kvinnor världen över. Våld i hemmet har ökat. Vad kan vi göra på arbetsplatsen för oss själva och för varandra för jämställdheten? Det ska vi prata om idag.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Och hälsa, det handlar om så mycket mer än att bara knapra morötter och springa runt i tights.
Ja, för hälsa kan handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor faktiskt mår både bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Ja, det här är ett ämne som engagerar oss av flera anledningar och ja, det handlar om faktiskt mänsklig rättvisa för det första, men också om att det är bra för arbetsplatsen och verksamheten som ju är vår kontext i den här podden. Jämställda bolag går bättre på börsen, så är det bara.
Ja, men hur står det då till i Sverige just nu? Ja, vi har tidigare i vårt avsnitt 124 poddat om rapporter från stiftelsen Allbright. Stiftelsen grundades av finansmannen Sven Hagström för han var frustrerad över att man inte tog tillvara kompetensen hos alla välutbildade kvinnor i näringslivet. Så Allbright verkar för ett mer jämställt arbetsliv och större mångfald på ledande positioner i näringslivet. Och därför släpper de regelbundet rapporter om hur det ser ut, siffror och utvecklingen. Och då, när vi poddade om det här sist i oktober 2019, då kunde vi läsa att listan på jämställda bolag hade ökat med en tredjedel. Och att bolag utan en enda kvinna i ledningen aldrig hade varit färre. Fastighetsbranschen kunde kalla sig jämställt med 40% kvinnor i toppen. Så det gick om än långsamt framåt. Men idag är bilden dystrare. Jämställdhetsarbetet bland svenska börsbolag har tagit ett steg tillbaka i spåren av pandemin. Antalet bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer. Och ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning.
Mm. Det är en lång väg kvar och vi behöver samla kraft på alla håll. För det räcker inte att kvinnor fightas för sin jämställdhet. Män och kvinnor måste hjälpas åt. Och idag är vi så glada att ha Fanny Widman med oss idag. Hon driver podden Fannys förebilder. Välkommen Fanny!
Tack så mycket! Kul att vara här!
Härligt. Du har bakgrund som säljare inom IT och media. Och du startade din podd av frustration över den ojämställdhet som du upplevde, har du sagt. Och sen såg du hur problemen var mycket större än du först sett. Vad var det du såg?
Jag startade ju podden ur frustration över att jag blev förminskad väldigt mycket, utsatt för sexism. Jag hade liksom svårt att hantera det. Och la väldigt mycket skuld på mig själv. Liksom, att det var mig det var fel på, varför jag blev utsatt för de här sakerna. Men sen så började jag ju fråga massa framgångsrika kvinnor om de har varit med om det och hur de hanterar det. Och en insikt är ju att ja, jag är för det första inte ensam, för det här är något som händer typ alla. Alltså, jag skulle vilja säga att alla kvinnor har någon form av upplevelse av förminskning eller sexism längs sin karriär. Och sen också hur mycket det beror på liksom strukturer och normer som råder i samhället. Att det här är liksom ingen fråga om att individer ska anpassa sig, utan vi måste liksom förändra strukturerna och normerna. Så det är väl det jag har fått mycket liksom förståelse för och vetskap om. Att det är så mycket annat, så mycket större saker som ligger bakom det som händer oss som individer, så att säga.
Jag tycker det där är så intressant, därför att jag har, ju mer jag, om man säger, läser och reflekterar själv, så inser jag att jag som kvinna själv är lite förblindad. Jag är ju, jag vill flytta på de här, jag vill påverka de här normerna och tycker inte att de är rätt. Men jag är ju också på något sätt stöpt i det samhället där de råder, så att jag känner att jag personligen behöver höja medvetenheten. Jag tror många behöver det också. Och vi känner också att vi tycker att det är viktigt att vi liksom beskriver de här begreppen lite grann, som vi tar lite för givet. Vad skulle du säga att vi menar med jämställdhet på arbetsplatsen, förutom lika lön för lika arbete? Vad innebär jämställdhet?
Ja, jag vill haka på en sak som du sa i början där. Att man som kvinna, innan jag svarar på din fråga, att man som kvinna liksom har normaliserat hela den här grejen att bli förminskad. Och det var också en sån här insikt som jag fick. Och jag vill flika in det att, för jag ställde den frågan till mina gäster i början. Så här, men har du någon gång blivit satt i lilla gummanfacket, som jag kallar det för? Och då sa de att ja, men det har ju hänt så många gånger att jag kan liksom inte komma ihåg en gång som det har hänt. Därför att det är en sån del av våran vardag liksom. Och det tycker jag är livsfarligt. Och där sa du också ett ord som är medvetenhet, som liksom är det jag predikar mest av allt. Men jag gissar på att vi ska komma in mer på det sen. Men och frågan var vad som är jämställdhet på arbetsplatsen, förutom då lika lön för lika arbete. Alltså jämställdhet i grunden är ju att alla ska ha samma möjligheter, samma rättigheter, samma skyldigheter. För mig är jämställdhet på arbetsplatsen inte bara att vi pratar om att vi har en jämn fördelning av kön. Alltså, ofta så tittar vi ju liksom på om hur många procent män kontra kvinnor vi har på en arbetsplats. Det som är viktigt är också att titta på vilken fördelning av makt vi har i en organisation. För det är först liksom när vi har en jämn fördelning av makt som vi kommer kunna påverka och liksom förändra strukturerna. Så vi har ju sett att det hjälper ju liksom inte att bara stoppa in massa kvinnor och så förändra sig saken magiskt, för det är ju inte upp till kvinnorna att förändra kulturen och strukturen, utan det är ju något som måste ske gemensamt. Därför måste vi ha en jämn fördelning av makt. Sen tycker jag också att när vi har ett jämställt arbetsliv, då kommer vi liksom också kunna bedöma människor som individer och inte som, för vi bedöms ju fortfarande som män och kvinnor i väldigt många fall. Vi tillskriver män olika attribut, vi tillskriver kvinnor andra. Och så bedöms vi utifrån de liksom facken som vi sätter människor i. Och det är det som jämställdhet är. Att man liksom går ifrån det och kan prata om Ann-Sofie som individ. Eller Boel som individ. Inte utifrån hennes kön, så att säga. Sluta prata om manligt och kvinnligt ledarskap. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Så vi kan lägga in här. Jag vet inte om du har svar på din fråga, Ann-Sofie.
Nej, men jag tänker att tillbaka till de här siffrorna från Albright som vi tittade på, eller nämnde i början. Där är det ju väldigt tydligt att det saknas kvinnor just i ledande positioner i näringslivet. Så där, makt. Då kanske det är bra att vi har organisationer som sätter ljuset på det. För att som du säger, det räcker inte bara med att titta, men vi är 50% kvinnor eller vad det nu skulle vara, utan vem kan då ha makten? Men Sen handlar det också om makten i vardagen, och det är ju inte alltid exakt samma sak som vem som är vd eller vem som är chef. Så, och jag tänker också, många som har varit med länge, som jag själv börjar bli nu, lite äldre, kan se att det har hänt en del. Om jag tittar på de politiska partierna till exempel, så vi har inte haft en kvinnlig statsminister ännu, visserligen. Men ett tag var det nästan fler kvinnliga partiledare. Och då kan, tror jag, folk i min ålder få den här känslan av att yes, nu händer det. Nu händer det. Men nu ser vi ju dels att makten för kvinnor i näringslivet har backat under pandemin. Och sen det svåraste av allt är väl att komma åt det här man nästan inte kan ta på i vardagen, som du säger. Att man ständigt förminskar kvinnor. Att kvinnor kanske själva gör utan att vilja det. Så vad är nycklarna där, skulle du säga, Fanny, för att komma till rätta med det här svårgreppbara?
Men alltså det är ju, som jag sa innan, så här, medvetenhet är ju mitt ledord. Och jag tänker, för att bli medveten, då måste man också våga utmana sig själv och ifrågasätta sina egna beteenden. Och också vara nyfiken. För det jag tänker mycket på, det är att vi är så himla inrotade liksom i vad vi själv vill komma, vad vi själva vill nå för mål. Vi har krav på oss, vad som förväntas, vad det är att göra karriär. Alltså, vi har ju alla liksom fastnat i någon form av ekorrhjul, vilket gör att jag tycker att gemene man är ganska dåliga på att liksom vidga sina perspektiv och liksom se andra människors upplevelser av saker och ting. Så jag tycker att vi generellt behöver bli mer nyfikna på andras upplevelser och ställa frågor och våga ifrågasätta varandra. Eller oss själva, menar jag. Och sen så tänker jag att vi behöver alla någon form av grundkunskap i det här med strukturer. Alltså en utbildning i strukturer. För när vi förstår att det beror på strukturer och inte på individer, det är ju då vi kan liksom börja förändra och säga så här, men en förändring kan börja med mig som person, även om det inte är mitt fel. Förstår ni vad jag menar? Så att ju mer vi kan prata om strukturerna, desto mer kan vi ta bort ansvaret från oss som individer.
Får jag fråga dig då vad du menar med strukturer?
Ja, men strukturer, det är ju sånt som liksom sitter i väggarna. Det som vi gör, som vi alltid har gjort. Alltså normer och strukturer. Vi har ju ett ledarskap som är väldigt manligt kodat. Jag vet inte om jag ska köra en lång rant här, om det blir jättelångt. Men alltså, jo, mallen, men jag tror, för... Vad sa du?
Nej, förlåt, det blir lätt lite så här digitalt, man pratar i munnen på varandra. Jo, men jag tänker så här att, för just det du sa nu, normer, är strukturer och normer samma sak? Jag tror att det är viktigt att vi pratar om vad vi menar där. För strukturer, som jag ser det, kan väl vara maktpositioner.
Precis.
I ett bolag.
Precis.
Medan normer är det här mjuka som, alltså
som
mina
vi gör,
tankar
som vi
om dig.
Gjort. Så precis, så strukturen är ju någon form av maktstruktur, organisation. Maktstrukturen vet vi hur den ser ut i samhället idag. Att män har ju mer makt. Ownershift har ju släppt en sån rapport om fördelningen av makt i Sverige och framförallt ägandeskap i Sverige. Medan normer är ju det här, hur beter oss varje dag. Och det är ju något vi lär oss med tiden. Det formas vi utifrån våra erfarenheter. Och grejen är ju att människan behöver ju normer, för annars skulle vi ju aldrig liksom kunna, ja, men då skulle vi ju behöva gå upp på morgonen och uppfinna allt på nytt varje dag, och då hinner vi ju aldrig komma på nya idéer eller liksom göra någonting nytt, fatta nya beslut. Så att vi behöver ju normer, men vi behöver ju utmana dem också.
Jag tänker där, så kan det här vara ett exempel just att vi, jag tror vi pratade om det när vi poddade om det här sist, att vi kan ha en struktur som säger att, men i den här ledningsgruppen så ska det vara 50% kvinnor. Men om normen är kvar att det är männen som har, alltså citationstecken, fast på riktigt, alltså makten, vi pratar om att det skulle vara mjukt, men det kanske är stenhårt att jag som kvinna då sitter där och pratar inte lika mycket och känner att det är ändå männen som bestämmer, då ligger ju normen kvar och liksom kör över strukturen till viss del. Men strukturen i sig kanske kan hjälpa till att förflytta normen. Ja, jag tycker det här är svårt men väldigt intressant att reflektera kring.
Att det är svårt att liksom ge något så jättekonkret svar. Och det är klart att det är ju så att makten är ju avgörande på något sätt, för att vi alla förhåller oss ju till den som har makt. Därför att det har gynnat oss i alla tider. Det är därför det är så himla viktigt att få en jämn fördelning av makt mellan könen. För jag tänker att Sverige, visst, vi är ju någon form av role model när det kommer till jämställdhet och har ju varit bra på det. Men frågan är också vilka anpassningar kvinnor har behövt göra längs vägen. Mm. För man ser ju att många kvinnor anpassar sig efter en manligt kodad norm i liksom näringslivet och sådär. Så där är ju makten superviktig.
Och det där är, känner jag, ett jättekapitel som man skulle kunna dyka in på. Jag minns i alla fall när jag gick på universitetet och var engagerad i en grupp som jobbade för att just synliggöra kvinnor. En feministisk grupp helt enkelt. Att man pratar om olika, alltså det här särartsfeminism pratar man om då. Att ja, vissa framhäll att kvinnor är på ett visst sätt. Och för att de ska få makten, då måste makten förändras. Man måste kunna vara på ett annat sätt om man är chef. Medan andra menade nej. Vi är individer. Och det här att liksom, män de är hårda och tuffa, kvinnor är mjuka och goa. Det är ju mycket en social konstruktion. Så att, jag tänker att det är lätt, minns jag själv från den tiden, det är lätt att gå vilse alla de här definitionerna innan man ens kommer till att börja göra ett jobb. Håller du med om det, Fanny?
Ja, men jag håller med om det. Och jag håller med om att målet är att så här, vi ska kunna prata om, som det sa jag ju, att så här, vi ska kunna prata om människor som individer, men vi är ju inte där idag. Och därför så, och jag är väl någon sån här, jag använder lite särartsfeminism för att så här, visa på hur löjligt det är. Eller förstår ni, alltså jag försöker dra strukturerna till sin spets och säga, ja men om kvinnor gör så och män gör så, då ser man ju på något sätt hur pass, nu gör jag situationstecken för de som lyssnar, men det är ganska löjligt liksom att vi beskriver människor på det sättet, för vi alla är ju olika. Så att olika medel för att nå målet.
Ja, men precis, jag tänker att inte det är en uppmaning också till alla som vill förändra. För att idag finns det många både kvinnor och män som vill förändra det här. Och då skulle jag vilja säga, för att se om du håller med mig Fanny, att vi kanske inte ska fastna för mycket i liksom de här definitionerna. Utan att vi ska titta på vad det är vi vill förändra. Och då är det ju lättare att titta på, ja, men så här, hur bemöter vi varandra på arbetsplatsen till exempel. Har du något bra exempel för oss och lyssnarna på ett bemötande? Du pratade om lilla gummanfacket till exempel. Vad är exempel på bemötande som liksom gynnar ojämställdhet på arbetsplatsen?
Men som gynnar ojämställdhet eller som upprätthåller det här med förminskning. Alltså det här att man får sin idé snodd är ju jättevanligt. Det är något så här exempel som kommer upp hela tiden i podden. Och sen att kvinnor får mindre taltid, alltså i rum. Och det finns ju studier som visar att om en kvinna tar mer än 25% av tiden i ett rum så anses hon vara för mycket. Det finns ju studier som visar det. Det här att vi alltid lägger in alltså kvinnors utseende i bedömningen av henne är också en supervanlig grej som jag själv har gjort innan och som jag fortfarande gör, men att jag nu är medveten om att jag gör det, vilket gör att jag kan hantera det på något sätt. För det är ju så vanligt att vi liksom, när vi berömmer en kvinna så måste vi också säga att hon är väldigt snygg till exempel, och att en kvinnas utseende är på något sätt stigmatiserande för henne oavsett om hon är snygg eller om hon är ful. Så det är ju det är såna här typiska beteenden som är omedvetna och som liksom sitter i strukturen på något sätt. Att vi ska bedöma kvinnor utifrån utseende.
Och då,
förlåt.
Ja. Nej, men jag tänker att det där är nog svårt tror jag också om man är man och vill vara med och förändra. Jag vet att vissa blir arga när man håller på och pratar om hur det kan vara jobbigt för männen. Men jag tycker det ändå är intressant. För att till exempel som när MeToo hände. För 3 år sedan är det väl nu. Så vet jag att en del nog tyckte att det var lite läskigt. För att de kände att hur kan jag göra rätt nu? Och det borde inte vara så svårt. Men jag tror att det handlar om det här. Man är van att bemöta en kvinna och kunna säga någonting uppskattande. Och plötsligt blir man tvungen att fundera på. Oj, var det hennes utseende jag bedömde nu? Eller var det faktiskt hennes person? Så den är väl egentligen nyttig. Men då tänker jag att vi kanske inte ska skälla för mycket på killarna när de försöker. Vad säger du, Fanny?
Nej, men så här, generellt måste vi väl prata mer om hur liksom patriarkatet har drabbat män. För att jag tycker att det är en jätteviktig faktor att ta upp. För att vi kvinnor har ju liksom slagits och liksom reflekterat över hur patriarkatet drabbar oss väldigt länge, under väldigt lång tid. Men män har ju inte gjort det. Och jag tycker att det är superviktigt att prata om det, att män har jättehöga förväntningar på sig att de ska göra karriär och försörja familjen. Män ska liksom inte gråta. Så det finns ju jättemycket inkopplat i bilden av vad det är att vara man som är begränsande, precis som det är att vara kvinna. Och det tycker jag är superviktigt att ta upp, som du säger.
Jag tänker också att precis föräldrarollen är väl fortfarande en bastion liksom, där männen ibland diskrimineras faktiskt i vårdnadstvister och sådär. Att man kanske har lite lättare för att se att det är mamman som är den bästa föräldern.
Men sen så vill jag backa tillbaka till det här liksom, att nej, jag har lite svårt att tycka synd om män i hela den här metoddiskussionen. Däremot så kan jag tycka att man borde prata mer om, då som jag varit inne på innan, att det här med sexuella trakasserier, MeToo, alltså det är ju ett strukturellt problem. Och det är ju det som män måste förstå. Att, eller måste, det är också ett ganska osexigt ord att säga att någon måste göra någonting. Men att det är det som män behöver förstå. Att det är ett strukturellt problem. Så vi säger inte så här, alla män är dumma i huvudet. Vi säger att det finns en struktur som har tillåtit och som har påverkat människors beteenden. Och det är ju när man kan liksom förstå det som man kan liksom räcka upp handen och säga så här, ja, men jag kan förändra mitt beteende i alla fall för att påverka strukturen. Mm. Men så här, inte alla män och det här att tycka synd om, nej. Alltså, jag har lite svårt att hitta sympati där faktiskt. Mm. För det är inte så att vi har anklagat alla män. Men jag vill anklaga strukturen. Och den kan vi alla vara med och förändra.
Ja, det är sant. Och jag tänker att vi kan väl alla tänka att om man har makt, kvinna eller man. Att om vi tillåter såna här saker som att vi tystar kvinnor i rummet. Att vi inte ser till att alla runt bordet oavsett kön får lika mycket taltid. Om vi ser mellan fingrarna på att den nya unga tjejen som precis har börjat jobba får liksom gliringar eller blir tafsad på. Då går ju vi miste om den här kompetensen som vi skulle kunna odla. När det faktiskt är så att det på riktigt är mer lönsamt också att driva bolag som är jämställda.
Ja, jämställda och mångfald är stort. Alltså vi går ju miste om jättemycket kompetens och idéer. Alltså jag la ut en undersökning på Instagram till, för det är också en sån här härskarteknik att man härskar över sig själv på något sätt. Så att man förminskar sig själv. Och kvinnor har ju haft det som retorik i jättemånga år, att man liksom ursäktar sig lite grann i sin retorik för att få ta plats. Eller för att få vara med. Jag har en liten idé, eller jag får egentligen inte vara här, men liksom, att det har varit en del av våran retorik. Och när jag gjorde en undersökning på Instagram, så ställde jag frågan till mina följare så här, om de förminskar sig själva. Och då sa alltså, i princip alla ja. Och så förklarade de på vilket sätt. Alltså, det vill säga att man skriver lappar till sig själv på möten. Att man ska vara tyst. Att man hela tiden håller inne med idéer och så vidare. Och det skrämmer ju mig jättemycket. För så här, vilket samhälle går vi mot om så många kvinnor beter sig på det här sättet. Alltså, och liksom, när jag ställer frågan då så här, varför de gör det, då var ju det av den här rädslan att få kritik för att man tar plats, att få liksom höra att man är för mycket, att man tar för mycket tid. Så att jag ser det här som en så här ond cirkel, att vi säger åt kvinnor att ta mer plats, och så när vi gör det, då får vi höra att vi är för mycket, så då förminskar vi oss själva, och så går det runt och så går det runt och så går det runt och så går det runt. Så det mönstret har jag sett i alla fall hos mina gäster och mina följare.
Och där tror jag du kommer, alltså där gör den här reflektionen tillbaka till det här att man själv är så liksom indoktrinerad i det här, att jag också, för jag känner igen det där, men gud vad hon tar, och så stanna upp och bara, varför reagerar jag så? Och precis, jag tänker, men hur ser hon nu? Alltså man måste stanna upp sig själv, och här kan vi ju verkligen, som nu använder ordet medsystrar här, men medmänniskor, alltså oavsett, alltså verkligen när någon tar den där platsen som inte alls är att vara kaxig, utan bara ta en rättmätig plats, att vi verkligen stötta det och reflektera själva på hur vi reagerar. Jag bara flika in, det här var ingen undersökning, jag bara scrollade igenom på LinkedIn, nu var det här ganska länge sedan, men det var någon som bad, hej, jag behöver tips på talare. Så var det jättemånga kommentarer och jag scrollade igenom för att jag själv är liksom talare och ämnet var relevant, och då var det väldigt många män som lyfte, ja men det här är ett område som jag verkligen kan prata om. Nu generaliserar jag, men så här såg det ut i den här kommentarstråden. Kvinnor tipsade framförallt om andra Men tipsade väldigt, det var väldigt få kvinnor som lyfte sig själva. Det här är bara en kommentarstråd på LinkedIn. Men jag tyckte att den var väldigt symbolisk för just där du pratar om. Att vi behöver, och det blir så fel i semantik när man säger slagit sig fram. Alltså det låter som att vi brottar oss fram. Det här handlar om att kliva fram där det egentligen inte ska stå någonting i vägen. Det ska inte vara någonting i vägen, inte någon norm, ingenting. Vi har olika personligheter, men de ska inte vara könsrelaterade till att jag som kvinna ska ta med. Ja, du förstår vad jag är ute efter. Så att jag tror att det här är så viktigt att vi i det dagliga kan vara supporterande i det här och tänka själva. När är det jag håller tyst för att jag tänker att här ska inte jag prata, men jag egentligen bör prata.
Men Ann-Sofie, jag hoppas att du i den där kommentarstråden tipsade om dig själv.
Jag tror inte jag gjorde det. Jag tror att jag fastnade i att scrolla igenom. Och jag generellt, på riktigt, har väldigt svårt att göra det. Blir väldigt glad om någon annan puffar. Mm. Så att jag är definitivt, och jag tycker ändå att jag är en sån här som är, citationstecken då, tar plats och kliver fram och skulle aldrig sätta en lapp att jag ska vara tyst på ett möte. Alltså, ni hör ju, jag gillar ju att prata. Så att, men jätte, ja, jätteintressant och vad vi verkligen kan agera i det vardagliga i det här.
Ja, det är väl det som är en av nycklarna, så att vi stöttar varandra. Så vi har alla ett ansvar och liksom alltid har på oss de här glasögonen och hjälpa varandra. För det är inte alla som vågar hantera de här situationerna heller. Det kan ju vara lite läskigt att göra det. Och ja, nej, så det där är superviktigt att vi supporterar varandra och stöttar varandra. Att någon annan plockar upp vad som händer i rummen. Och som ledare framförallt har man ett jätteansvar att göra det här. Och att öka sin medvetenhet och se när de här sakerna händer.
Jag skulle vilja säga också ett tips till alla män och möjligen kvinnor faktiskt som har någon typ av makt. Att när du lyfter fram en kvinna, gör det inte för att hon är kvinna. Och Nej. Säg inte heller att jag skulle vilja ha dig i den här rollen för att vi behöver fler kvinnor. För det är faktiskt i sig ganska förminskande, tycker jag själv som har upplevt det.
Mm. Men för ingen vill ju ha en plats bara för att man är kvinna, utan man vill ju ha en plats för att man har förtjänat den. Och för att man är där för sin kompetens på något sätt. Ja. Annars så hade inte jag velat ha platsen i alla fall.
Nej, precis. Men tillbaka till det här vi pratade om i början av avsnittet med pandemin, hur den har slagit. Mm. För det finns tydliga siffror på hur kvinnor har fått ta ett större lass hemma, när i alla fall ute i världen, när många skolor har varit stängda. Våldet i hemmen ökar och det vet vi att det är männen som står för merparten av det. Men så nämnde du någonting, Ann-Sofie, att det finns kanske något att vinna på. Alltså det finns det krafter som driver jämställdheten framåt i pandemin också?
Ja, och där handlade ju det om möjligheten att kombinera, och det egentligen så tycker jag att jag analyserade inte det här mycket djupare, men det kändes som att det bara förstärkte den här normen att kvinnorna har ju ansvar för hushållsarbetet. Mm. Så i och med då att många av dem jobbade mer hemma, så kunde man väl då stå med ena handen i någon gryta liksom, och typ vara med på något möte i andra. Alltså jag upplevde det som att det var det handlade om. Ja, men det var på engelska då, men liksom att det stöttar att kombinera arbete och privatliv. Och då tänkte jag att det här skjuter ju rätt in på den här normen då, att ja, för det är bra för kvinnor som har hand om det hemma, medan så här, det här skulle kunna öppna för att vi mer kan fördela hushållsarbetet mer jämställt hemma, vilket vi också har poddat om tidigare. Vad tänker du där, Fanny? Har du läst om det här? Och
jag har ju hängt med i debatten lite grann och jag håller ju med dig om det. Jag pratar också med Liv Gorosch om att kvinnor generellt har lättare för det digitala ledarskapet. Och jag kan tänka mig att det kanske har att göra med så här, maktförhållanden och hur du tar ett rum och så här, att det liksom försvinner. Men däremot så har jag också, gjorde jag också en fråga på Instagram till mina följare, och många upplever att härskartekniker har ökat i den digitala världen. Så jag vet inte, jag tror allas upplevelser är väldigt olika. Men just det här att kunna kombinera familjeliv och karriär är ju ett hinder för kvinnor i karriären. Alltså vi vet ju att kvinnors löneutveckling och kompetensutveckling så stannar av liksom när man skaffar barn. Och att just det här, den här normen som är att man ska jobba väldigt mycket, man ska vara mycket på kontoret. Du vet, i mansdominerade branscher är det ju ganska mycket så. Att man är sju på kontoret, är sju på kvällen och så jobbar man som ett as. Och att det jag skrämmer bort kvinnor generellt ifrån att söka ledande positioner. Så. Och att kunna kombinera familjeliv och karriär är superviktigt. Att vi måste ha arbetsplatser där man liksom kan jobba hemifrån. Där man kan hämta på dagis. Där man kan, och så vidare. Kombinera. Men det blir ju farligt när, som du säger, när man bara jobbar digitalt. Och det gör att man gör ännu mer hemma. Så att det, men det var någon studie du hade löst som hade visat sig att det var så, eller?
Nej, det här var utifrån vinkeln då, att det skulle kunna accelerera jämställdheten genom det. Så det var inte fokus. Ja, det var det som var liksom fokuset. Och så gjorde jag bara den reflektionen när jag läste. Vi kan länka till den från avsnittet, så kan man bilda sin egen liksom, reflektion.
Sin egen uppfattning. Nej, men för att kvinnor måste ju kunna kombinera familjeliv och karriär. Men det får ju inte slå över på andra hållet. Därför är ju jämställda förhållanden någonting som är jätteviktigt att prata om. Att alla tar lika mycket ansvar.
Ja, för även män vill ju kombinera liksom, arbete med resten av livet. Mm. De flesta män i alla fall. Så det är ju en människofråga mer. Men jag tänkte, har du några funderingar, Fanny, på varför det är så att pandemin har fått jämställdheten att backa? För jag menar, okej, det blir ekonomiskt sämre i många branscher. Betyder det att kvinnor ryker före, eller vad tror du?
Oj, jag tror att man bara, alltså att man prioriterar ner frågan. Alltså jämställdhet ligger ju på agendan på många bolag, men sen så när det liksom krisar så är det inte en lika affärskritisk fråga som försäljningen till exempel för många bolag, och då är det klart att vi backar. Sen tänker jag också att det har med fördelningen, och det här har jag ju ingen belägg för att göra, men jag tänker också att det har med fördelningen av makt att göra. Att kvinnor inte har lika mycket makt och därför ryker man först. Så att det finns säkert tusentals med förklaringar till varför pandemin drabbar. Men jag tror att man är prioriterar frågan otroligt mycket. När det liksom inte är sälj.
Ja. Jag tycker att jag har läst i alla fall tidigare många gånger att ekonomisk tillbakagång bromsar jämställdhet. Ja.
Och det ser vi nu. Så att...
Jag tänker också att du vill mot slutet här komma in på det här med medvetenheten som du säger är så viktig och som vi liksom själva har reflekterat, och jag tror många gör att den är så viktig. Och jag gillar organisationspsykologen Adam Grant. Han är ute med en ny bok nu som, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det handlar väldigt mycket om att tänk om. Så. Och han skrev bara häromdagen om just det här med de här normerna som vi är lite blinda för. Och han skriver, nu översätter jag direkt här från engelska, men att om du tycker att kvinnor pratar för mycket så är det för att just att du förväntar dig dem att prata väldigt lite. Och att en man som pratar på, han är liksom en trygg expert, och en kvinna som pratar på, hon är en, och det här säger han, aggressive bitch. Och att komma att liksom notera den här icke-jämställdheten, det är faktiskt ett steg mot att förändra den. Så att jag tänker så här, som många av våra lyssnare är liksom medarbetare och i olika roller, en del är på HR, en del är chefer och en del är just, ja, men i medarbetarroller. Och vad kan vi göra på arbetsplatsen? För att om vi inte kan dra igång det där jämställdhetsstrategiprojektet, men jag ska kanske in i ett möte här snart, och ja, vad kan vi göra i det dagliga redan nu?
Men vi måste ju ha genusglasögonen på oss hela tiden, och vi måste ju alltid vara uppmärksamma för de här situationerna när de uppstår, men då måste vi bli medvetna om dem så att vi ser när de händer. Det är på något sätt nyckeln, tycker jag. Och det var jag ju inne på innan också. Jag besvarade väl den frågan lite grann, tror jag, innan, att vi måste vara mer nyfikna, våga ställa frågor och lyssna på andra. Vi måste få igång det här som en naturlig dialog i våra samtal med varandra. Eller inom våra organisationer. Det vill säga hur vi upplever kulturen i förhållande till jämställdhet. Alltså situationer som står kopplat till för att man är kvinna liksom, på något sätt. Det måste bli en naturlig del av samtalen som vi har, tycker jag. Alltså man måste börja hitta någon form av struktur för hur man pratar om de här sakerna internt, tycker jag. Och att det ska vara lika viktigt som allt annat på något sätt. Så att folk lär sig, så att folk ser det, så att man liksom vidgar människors perspektiv på något sätt. Jag tycker att vi pratar för lite om det. Alldeles för lite. Jag vet inte hur många gånger vi liksom analysera möten efteråt och säga så här, men hur upplevde du det här mötet? Hur tyckte du att det gick? Hur blev du behandlad i det här mötet? Hur upplevde du att jag var? Hur ofta ber vi om den typen av feedback eller analyserar det? Det gör vi ju inte. Om vi inte gör det så kommer vi aldrig utvecklas heller.
Och jag tänker att som en person med någon typ av makt, formell eller informell, så kan man ju ta fasta på det här med taltid och börja se sig om i rummet, på möten eller i den vanliga vardagen. Mm. Det är ju en sak. Och så tänker jag också att vad förväntar jag mig av mina medarbetare? Ser jag mina manliga medarbetare som mer karriärhungriga utan att ens ha frågat dem? Tänker jag oftare på dem som den som kan ersätta mig en dag? Eller letar jag lika mycket bland kvinnorna? Är inte det såna här bra reflektioner?
Jo, absolut. Men för att kunna göra det, då måste du ju ha någon form av... För du är ju väldigt medveten. Så att du kan ju ställa dig de här frågorna. Men många är ju inte det. Så då måste du ha någon form av grundkunskap i liksom organisationsstruktur på något sätt. Så att du på något sätt ökar din medvetenhet om hur strukturerna påverkar ditt beteende. Och dina tankar och i hur du sätter alltså omedvetna fördomar. För vi alla har ju dem. Men du måste ju ha en grundkunskap innan du ens kan börja ställa dig de här frågorna. Så allt är en fråga om hur pass mycket kunskap du har om de här sakerna.
Jag tänker att det kan krävas lite fingerspetskänsla att inleda sådana samtal också. För jag har varit med om många gånger att någon tar upp en fråga om jämställdhet eller mångfald generellt. Och så tittar en chef sig om i rummet. Ja, men hur har vi det egentligen? Så säger alla, jag har aldrig upplevt att jag blir annorlunda behandlad än bara för att jag är kvinna eller vad det nu skulle kunna vara, säger någon. Och där dog allt liksom. Så det är ganska viktigt att ledaren i så fall bjuder på när han eller hon har gått i en tankefälla. Så.
Precis, och sen vissa säger ju och tror ju på riktigt att de inte har varit med om någonting eller att det här händer inte på våran arbetsplats. Alltså, jag tror ju att alla människor går till jobbet och tror inte det på riktigt. Och liksom inte heller vill att det ska hända. För jag har ju alltid grunden att människor gör ju inte saker av ondo utan man gör saker för att man alltid har gjort dem. Men då måste man ju liksom få kunskapen. Så jag kommer ju väldigt ofta tillbaka till det. Jag menar, jag hade ju ingen aning om jämställdhet eller hade inget intresse av det överhuvudtaget innan jag startade min podd. Så att kunskap är A och O. Jag kommer alltid tillbaka till det, men jag tror att det är superviktigt. Eller jag vet att det är superviktigt.
Ja. Men...
Och jag tar verkligen med mig där att nästan förutsätta att jag saknar tillräckligt med kunskap. Och vad ska man säga, antingen att jag inte skygglappar på, men att jag får vara medveten om jag inte tänker till så kommer jag missa signaler och jag kommer missa, så att vi behöver ha med det här nästan som en, jag skulle vilja ha en liten post-it istället för det där, vad var det, jag ska vara tyst, så ska jag vara uppmärksam, skulle jag säga, och ha med det och kanske ha det som, ja, tror jag, för att eftersom jag tänker, precis som ni är inne på, nej men man blir omedveten själv. Så att medvetenheten kommer vi tillbaka till hela tiden som en röd tråd i samtalet.
Det är ju mitt ledord i livet är ju medvetenhet på något sätt. Jag tror jag säger det ordet 17 000 gånger om dagen ungefär.
Men jag tänker att om vi ska skicka med oss något, framförallt till de som har makt, tycker jag, ute i arbetslivet. Så om vi summerar då, att titta gärna på siffror. För det är någonstans bra att börja där. Om inte annat för att det övertygar dem som tänker att nej, men här händer ingenting dåligt. Kolla på hur många män och kvinnor man är i organisationen. Hur många av dem har makt. Och sen när man inleder inleder dialog om det här. Att inte stanna vid det här som ofta händer då, att är det någon här som har upplevt någonting dåligt? Nej, men det kanske inte folk vågar säga i en stor samling. Eller att det kommer så här bortförklaringar som att nej, men vi jobbar ju med IT och då är det svårt att rekrytera kvinnor. Och så är alla nöjda och glada liksom. Utan att man frågar sig varför. För att man missar så mycket kompetens.
Och att alltid följa upp. Inte bara lämna saker vind för våg liksom. Ha de här samtalen och se till att följa upp att det blir någon form av förändring liksom. Då kan man ju köpa den? En bok också. Ja. Det är en bra början.
Berätta om den.
Just det.
Ja. Det är nog nu heter den. Ja. Den handlar om allt det här vi har pratat om idag. Den är faktiskt väldigt bra. Jag lyssnade på den själv för första gången nu. Så att, jag har ju skrivit den men, och läst den några gånger. Men den är väldigt bra. Mycket, mycket konkret.
Ja, vad härligt att du tar plats och säger det också, Fanny.
Ja, den är, jag menar, alltså, jag blev förvånad själv över hur bra den är faktiskt. När jag lyssnar på den nu. Är jag sådär smart? Jag är nog det. Men den gör de här strukturerna väldigt synliga och väldigt konkreta. Det här händer på grund av det här. Och så kan vi hantera det. Så att köp min bok. Flika in det, lite reklam här.
Och jag minns inte vart jag hörde det, men jag hörde dig också prata väldigt bra, mig varmt om hjärtat som kvinnlig entreprenör. Samma där, att medvetengöra och ja, vilka knasiga normer det kan råda kring det. Men som också alltså på riktigt strukturknas i liksom vart pengar går och investeringar sker. Så att, ja, det är du också väldigt duktig på att prata om och belysa och medvetengöra.
Ja, det har blivit jämställdhet i stort för mig nu. Så att det är mer än bara liksom att vara kvinna i karriären, utan så här, hur förändrar vi då? Ja, kvinnligt entreprenörskap och liksom kvinnligt ägarskap är ju superviktigt. Då måste vi ju kolla på var investeringarna går. Jag tror att det nu är ner på 1% om jag inte är helt fel. Resten går till män.
Men du nämnde tidigare en rapport som tittade just på ägande. Vad hette den rapporten?
Ownership heter det bolaget som gör den rapporten.
Men den länkar vi också till tycker jag.
Ja, gör det. De har gjort två olika rapporter. Det är superbra.
Ja, de är jättebra. Tillsammans med Allbright så får man, ja, man får sitta ner när man läser och sen ska man resa på sig och agera, tycker vi.
Och sen ska jag, och sen får ni klippa, för det är mycket HR-personer som lyssnar. Det här får ni kanske klippa bort, jag vet inte.
Nej, det...
Nej, de blir jätteglada när vi pratar om dem.
Okej, ja, vad bra. För jag ska se om jag får slika in mer reklam här, annars får ni ta bort det. När ni klipper sen. Vi testar. Jag håller också på att bygga en plattform nämligen som är byggd på min bok. Som är till för att skapa medvetenhet. Det är en digital plattform. En ledarskapskurs som liksom gör att man får göra det här. Att reflektera över sina egna beteenden och analysera hur man tänker när det kommer till jämställdhet och hur vi agerar. Så att jag gör reklam för den här också. Så får ni ta bort det om ni inte vill ha med det.
Ja, men det är lugnt.
Och, det låter väldigt intressant.
Och jag tänker att precis det här att det kan vara svårt att inleda dialog. Så det kan ju innebära att man faktiskt behöver extern hjälp ibland. För att sätta igång den dialogen. Men det här har varit ett fantastiskt samtal, Fanny. Tack för att du kom. Och jag tänker att det här samtalet och ämnet, det upphör inte. Jag tror att vi kommer få jobba med det resten av våra liv. Och det tänker jag i alla fall gladeligen göra.
Samma här. Tack så jättemycket, Fanny. Tack. Och vi stannar inte där, utan vi har en samarbetspartner i motivation.se. Och de har flera artiklar på ämnet jämställdhet. Och vi har valt ut en som jag tror Fanny kommer gilla. För den handlar om att jämställdhet handlar om att bestämma sig. Och det hoppas vi att ni vill göra i ord och handling. Och artikeln och fler med den på ämnet och andra hittar ni hos motivation.se. Och vi länkar dit från den här sidan på vår hemsida.
Med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där. Och säg hej! Och så hörs vi om en vecka igen.
Tack och hej! Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.